Underbart att vi får ha det på det sättet, att vi får ha förlåtelse, att det finns nåden och rening i Jesu blod. Det är det bästa vi har. Jag vill läsa ifrån Galaterbrevet, det femte kapitlet, verserna 16 till och med 26. Galaterbrevet kapitel 5, verserna 16 till 26. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra, så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådan är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Herre, jag tackar och prisar dig för ditt ord, som är som ett tveeggat svärd. Det är starkt och det vill tala till oss. Det vill vårt bästa, det vill hjälpa oss att komma rätt här i livet och för all evighet. Tack att du har gett oss ditt ord. Amen. Det är ju så att fördelen när man följer en bibeltext som vi gör, det är inte så att jag har sagt: idag kommer Vatche och nu ska jag läsa detta så han får höra detta. Utan vi har faktiskt börjat gått igenom Galaterbrevet kapitel för kapitel, vers för vers. Och idag är det den texten som kommer upp. Och är det någon som tycker att nej, men det här var ingen rolig text, kan du inte ta en annan? Då får jag säga: ursäkta mig, men det är en del av Guds ord. Och vi vill hålla oss till hela Guds ord. Här har vi alltså fått två mycket detaljerade beskrivningar. Vad det innebär å ena sidan att leva i köttet, och å andra sidan vad det gör med oss när vi lever i anden. Och dessa två sidor, precis som Ryd också inledningsvis har sagt eller läst, de står i strid med varandra. Och jag tycker det är något som vi alla känner igen, eller hur? Det är ju ingenting som vi säger: det här tillhörde de första månaderna i det kristna livet och nu har vi kommit mycket längre. Utan det är något som följer oss genom livet, den här kampen mellan köttet och anden. Precis som det stod där i vers 17. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra, så att ni inte kan göra det ni vill. Det kanske ska förstås så att vi inte fullt ut kan göra det vi vill. Och samma sak beskrivs i Romarbrevet 7, i verserna 18 och 19 till exempel. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill göra, gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och då är det ändå aposteln Paulus som skriver detta. Jag hade skrivit detta. Det hade varit lite lättare att förstå. Men aposteln Paulus skriver på det sättet. Och så utbrister han ju i vers 24. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Det är alltså en kamp i vårt inre. Och nu finns det minst två misstag vi kan göra med den här texten i Galaterbrevet i 5:e kapitlet. Det ena vore att hoppa över listan med köttets gärningar för att inte bli illa berörd. För att vi inte ska trampa någon på tårna så hoppar vi över den här listan. Vi bryr oss inte om den. Och så skulle vi kunna hoppa direkt till det vackra och fina som beskrivs om andens frukt. Det vore det ena misstaget vi skulle kunna göra. Det andra misstaget vi skulle kunna göra, det är att gödselbada. Jag har letat fram det ordet på nätet. Gödselbada i det negativa som grisarna gör. Och bara sitta kvar i den här negativa listan och aldrig gå vidare till andens frukt. Det vore det andra misstaget. Men jag väljer att ta med hela Guds ord, precis som det står. Och sen är det upp till var och en av oss, vad vi gör idag av ordet. Det är ju så att ordet, det gör någonting i oss. Ordet, det är ju Guds ord. Guds ande talar in i våra liv. Den talar in i vår situation. Och Gud vill ju förändra oss. Vi vill så gärna förändra Guds ord så att det passar in i vår situation. Men ordet är ju given så att det ska förändra oss. Så att vi blir mera lika Jesus. Andra Timoteusbrevet, kapitel 3 och 16 säger: hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Så ordet är levande, den är kraftig, den är mäktig. Frågan är, vad gör jag med ordet? Jag kan slå ut, rebellera. Jag kan liksom börja och skälla på allt som är Guds ord. Eller jag kan ta till det och bli ödmjuk och säga, Herre, hjälp mig. Det är upp till var och en utav oss. Vad är det nu som står skrivet om den syndiga naturen i vår text? Vers 19. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral. Och det är ju någonting som är väldigt uppenbart i vår samhälle, i vår värld. Man vill inte följa Guds ord och Guds regler, utan man vill göra det lite som man själv tycker. Man tror man vet bättre. Och så kommer det ena till det andra och det blir inte bättre. Det är ju som en sluttning, alltså det går ut för. Man börjar lite grann och avvika Guds ord och så lägger man till det ena efter det andra. Sexuell omoral, orenhet i tankar, i sitt sätt att vara, orgier, man skulle kunna säga lösaktighet stod det för i gamla översättningar. Avgudadyrkan. Nu kan någon säga, men det gör inte vi. Jag har ingen Buddha i mitt hus. Fast det finns fler och fler som har det i sina trädgårdar. Men det är en annan sak. Men jag har ingen avgud. Men intressant är det grekiska ordet. Det är att se upp till att dyrka idoler. Och då kanske det blir direkt lite mer relevant. Vi har så många idoler människor som vi ser upp till. Det kan vara inom politiken, det kan vara inom idrotten, det kan vara inom konst och kultur. Idoler som tar den plats som Jesus skulle ha i våra liv. Det är avgudadyrkan. Okkultism, att man söker svar hos de som hävdar att de ser in i framtiden. Man läser kanske i tidningar om hur det ska gå, de här horoskopen. Det är ingenting annat än okkultism, för källan är inte Guds ande, utan källan är ju mörkret. Att man vill veta om framtiden, men källan är inte Gud. Det är det som är okkultism. Fientlighet. Ja, någon kanske säger, ja, men det här med sexuell omoral och orgier och avgudadyrkan, ja, men det är inga problem i mitt liv. Men nu kommer vi in på sådant som kanske är lite mer närgående, lite mer vanligt. För nu nämns det fientlighet. Det finns mycket fientlighet i våra tankar, i våra känslor, mot människor. Gräl. Ja, men kära någon, nu börjar det bli väldigt personligt. Hur lätt har vi för att gräla på varandra? Avund. Den här Teslan som står hos grannen. Om man nu är glad för en Tesla, det vet jag inte. Men ni vet det här med avund. Det kan vara en person, det kan vara saker, det kan vara ett livsförhållande. De som är gifta är avundsjuka på de som inte är gifta. Och de som inte är gifta är avundsjuka på de som är gifta. Det är så lätt att vara avundsjuk på något. Ni vet att gräset hos grannen är alltid lite grönare än hos sig själv. Vredesutbrott. Ja, ibland har vi oss under kontroll. Men hur är det när vi är trötta, ledsna, upprörda och så kommer det här lilla som bryter strået, som knäcker det, och så kommer ett vredesutbrott. Vi alla känner igen oss, tror jag, i det ena eller det andra. Själviskhet. Ja, men vem är inte självisk? Det är ju så att alla tänker på sig själv. Jag är den enda som tänker på mig. Alltså det här att jag måste ju tänka på mig, annars är det ingen som gör det. Själviskhet. Splittringar. Det finns så många splittringar också inom kristna sammanhang. Irrläror. Ja, det blir ju fler och fler ju längre det finns Facebook och YouTube och allt det andra. Fast det har alltid funnits. Men nu är det lättare att hitta dem. Illvilja, eller igen avund. Fylleri. Det är ju att man har problem med alkohol. Det kan vara droger. Vilda fester. Jag kollade att man skulle kunna översätta med frossa. Att man aldrig får nog av det goda. En räkmacka är god. Två är att frossa. Det var nu en utläggning som är väldigt spontant, som kom till mig. Och sen står det bara och annat sådant. Och så säger Guds ord, jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Och här skulle man ju lätt kunna säga, men käre gode Gud, vem kommer då in i Guds rike? När vi tittar på den här listan. Men i och med att det står annat sådant, så förstår vi att sammanställningen här, den är inte fullständigt. Det finns mer av detta som är köttets gärningar. Det här är bara ett axplock av det som står för livet utan Jesus. Och så säger ordet, de som lever så kan inte ärva Guds rike. Och nu skulle vi kunna göra så här, att säga, men glöm detta, strunta i det. Vi är alla syndare, så här är det bara. Vi går vidare. Det är många som hanterar det på det sättet. Men att hävda något annat än att de som gör sådant inte är över Guds rike, det vore att göra Gud till en lögnare. För det här är Guds ord. Det är ju han som säger det. Och jag skulle vara en yrusel herde om jag skulle säga något annat. För det här är sanningen. Om jag eller vi som kristna inte håller oss till sanningen, vem ska hålla sig till sanningen? Men sanningen är ju till för att hjälpa oss. Det står sanningen ska göra oss fria. Så även om den smärtar, även om det gör ont, så är det ju helande. En läkare som inte vill skrämma sina patienter och ge dem lite paracetamol istället för en ordentlig blindtarmsoperation, han är ingen snäll läkare. En sådan läkare borde omedelbart lämna sitt yrke. Han är inte lämpligt. Det är inte kärlekslöst att säga så här är det. Det är allvarligt. Det är dödsfara om vi inte gör rätt sak. Och sen kommer läkaren med rätt förslag. Det här måste opereras. Den här blindtarmen, den måste ut. Det kommer att göra ont. Du kommer vara lite sjuk i några dagar. Men på det sättet räddar vi ditt liv. Och jag tror det är så vi ska hantera dessa svåra bitar i Guds ord också. Det är till för att hjälpa oss. Och därför säger vi till en av Gud älskad värld att de som lever så kommer inte att ärva Guds rike. Och saken är ju inte att vi är glada när vi säger det. Saken är ju att vi gråter när vi säger det. Saken är ju att vi vill säga vänd om istället. Vänd om till Jesus. Vänd om, låt bli köttets gärningar. Det är ingen välsignelse i detta. Han älskar dig och han vill rädda dig. Men nu är det viktigt att vi förstår här också en sak. Det är väldigt viktigt att vi läser noga vad som står här. För det vi har läst tillsammans, det är de som lever så. Det står inte de som frästas eller faller i dessa köttets gärningar. Det är inte det som står. Det som står, det är de som lever så kommer inte att ärva Guds rike. Det är de som vill leva i köttet. Det är de som är hemma i köttets gärningar. Det är de som trivs i köttets gärningar. De kommer inte att ärva Guds rike. Att det finns en kamp, det sa vi ju inledningsvis. Och vi alla som frestas av köttet och tyvärr faller ibland för dessa frestelser. Vi har ju den vägen som vi också fick höra i inledningen. Om någon syndar, när han ber om förlåtelse, så får han förlåtelse. Det finns en sådan kraft i blodet som renar. Där har vi ju läkaren som kommer med rätt preskription, med rätt recept, med rätt operation. Och det är Jesus. Han skär djupt, tar bort synden. Och så är det blodet som kommer in som helar och renar. Det är den vägen vi har att gå. Vi får förlåtelsen. Och vi får be om kraften att vända om. Det hjälper inte bara att säga Herre, nu har jag gjort det för 999 gånger. Jag kommer aldrig att göra det här om igen. Det är lätt att vi säger så. För vi känner så just i det ögonblicket. Men det hjälper inte. Men det som hjälper, det är när vi går till honom som har all makt. Så säger vi, Herre, hjälp du mig. Herre, förändra mig. Herre, ta mig härifrån. Och led mig. Och då får vi uppleva att han gärna lyssnar på den bönen. Vi är Guds barn, som vi hörde i söndags, befriade till friheten. Halleluja! Så det är väldigt viktigt att vi förstår den här avgörande skillnaden mellan att leva i synden och att tyvärr falla i synd. Och i och med att det är så avgörande att vi inte ska leva i synden, så står det i vers 24: de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär. Så vi ska aldrig tolerera köttets gärningar, eller försvara dem, eller godkänna dem, aldrig. Vi ska korsfästa dem. Vi ska korsfästa köttet tillsammans med Kristus på korset. Som sagt, vi har den här striden mellan köttet och anden, men halleluja, och nu går texten också in på lösningen. Det finns en härlig lösning för problemet, och det hittar vi i vers 16. Vandra i anden. Vandra i anden. Det är hela svaret. Här har vi lösningen. Det står: vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Och när jag läste detta så funderade jag lite. Vad menas med att vandra i anden? Ska jag ta fram mina vandringskängor och en stav och lite vatten och lite mackor i min ryggsäck, och så ska jag säga: kom nu helige anden, nu ska vi vandra genom Söderåsen, eller vad vet jag? Vad betyder det att vandra i anden? Och så kan vi göra så som det är många gånger väldigt välsignat, det är att titta på det grekiska ordet där det står vandra. Och se på de olika aspekterna som finns i ordet att vandra. Och det första är att trampa runt. Att trampa runt, då tänkte jag, okej, det är väl att ta på sig gummistövlarna. Och så trampar vi runt genom livets gyttja i den helige andes kraft. Varför inte? Vi har den helige andes med oss, som hjälper oss, som beskyddar oss när vi trampar runt här i livet. Det är en bra tanke att ha den helige ande och hans kraft. Att ha Gud, att ha Jesus med oss när vi trampar runt. Den andra aspekten, det är helt enkelt att gå. Att ta ett steg och ett steg till. Och inte ligga kvar. Ni vet, när vi faller, då kan det kännas att nej, det klarar jag aldrig. Det är ingen idé att resa på sig. Det är ingen idé att stå upp igen. När vi ska gå i anden. Res på dig, ta emot förlåtelse och gå i den helige andes kraft. En tredje aspekt är att leva i anden. Alltså livet med alla sina olika aspekter. Din vardag. Nu får du bara tänka, liksom ta din vardag, din livssituation, ditt liv. Och så får du veta att, ja, men jag är inte själv. Den helige ande är med mig. Gud fadern, Gud sonen, den helige ande. Vilken kraft, vilken makt, vilken härlighet. Vi är inte ensamma i våra liv. Vi lever tillsammans med anden under hans ledning. Det fjärde, det var att förflytta sig själv. Alltså om vi förflyttar oss från punkt A till punkt B, då får vi ha den helige ande med oss som i en bubbla. Han finns med hela vägen. Det femte, att följa. Alltså allt är under ordet vandra. Allt detta finns där, olika aspekter. Det är att följa. Att följa Herrens ande. Det är viktigt att vi kommer ihåg, Gud är inte vår springpojke. Jesus gör inte vad vi säger. Vi ska lyssna, vad vill Jesus? Och sen gör vi det han vill. Det är inte någon automat som vi bara trycker på någon knapp och nu måste Gud göra vad jag vill. Utan vi ska följa honom. Det är att vandra i anden. Vi följer honom dit han leder oss. Och jag bestämmer mig för, jag vill följa efter honom. Halleluja. Och det sjätte, den sista aspekten, det är att sysselsätta sig med. Tyckte det var också intressant. Ni vet, jag tror det var Vatsche som visade igår en varningsskylt som man nu sätter upp. Det går folk som tittar på sina mobiltelefoner och så går de över vägen. De tittar inte höger och inte vänster. De är sysselsatta med Facebook, de är sysselsatta med Instagram, de är sysselsatta med sin telefon eller iPad. Det är en väldigt bra bild med att vara sysselsatt. Att vara sysselsatt i anden, det är att vara sysselsatt med Guds ord. Det är att vara hela tiden inne i detta, Herre, vad vill du? Visa mig din väg. Nu vill jag inte att vi för den skull ska glömma att titta höger och vänster när vi går över vägen. Ni ska vara uppmärksamma bilkörare. Det ska vi vara. Men det är ändå detta att vi ständigt är upptagna. Att vara fokuserade på vad Guds ande vill säga till mig. Han är mitt Facebook. Han är mitt Instagram. Och jag är intresserad av vad Guds tankar och önskemål är för mitt liv. Den aspekten. Lite fritt översatt skulle man kunna säga, det är att gå i jämn takt med anden. Att gå i jämn takt med anden. Hela livet är som en vandring. Vi börjar med födseln, och om det inte blir uppryckandet innan så kommer vi att dö. Det är en vandring från livet till döden eller till uppryckandet. Det andliga livet som kristna börjar med den nya födelsen. Jag tycker om en liten sed som en god vän till mig har. Han brukar säga, jag är 80 år, men jag har också en annan födelsedag. Den är 50. Nu ändras det för varje år förstås. Vad då? Vad har du för en annan födelsedag? Jo, det var då jag blev frälst. Det var då jag blev döpt. Det är min egentliga födelsedag. Och så är det ju för oss kristna. Vi är födda på nytt in i hans rike. Vi får vara hans medborgare. En del av hans hushåll, som det står i dagens lösen. Halleluja. Vilken förmån. Och när vi blir frälsta, då tar vi emot den helige ande. Så det vill säga, den helige ande är med oss från den dagen vi ger våra liv till Jesus. Han är vår hjälpare. Han tröstar oss. Han vägleder oss. Det står att han tar av det som Jesus har sagt. Och så påminner han oss om detta. Men för att kunna påminna oss om något, då behöver vi ju först lära känna Bibeln, eller hur? Anden kan inte påminna mig om något som jag inte har läst först eller hört. Så det är viktigt att vi är hemma i Guds ord, så kan anden påminna oss om det. Så när vi går i jämn takt med anden, då händer något fantastiskt, underbart, väldigt positivt och fint. Andens frukt växer. Ser ni skillnaden också mellan gärningar och frukt? Gärningar, det är någonting som jag gör. Frukten, den växer. Jag kan inte göra någonting att frukten växer, förutom att vara nära Jesus, att vara en del av honom. Eller som han ju också själv säger, att vi ska vara grenar i hans vinstock. Och så står det ju så här, vers 22 och 23. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådan är lagen inte emot. Vilken skillnad mellan köttets gärningar och andens frukt. Och nu skulle någon säga, men herre, jag har ju försökt i minst 10 år att det här ska fungera i mitt liv. Jag säger, herren, fel. Du ska inte försöka. Din uppgift är att vara så nära mig att min ande får verka i dig. Och sen kommer detta att ske automatiskt. Det är en konsekvens av att jag är nära Jesus. Att anden får fylla mina tankar. Att jag går i jämn takt med anden. Om jag får välja mellan att leva tillsammans med människor som lever i köttets gärningar och leva tillsammans med människor där jag får njuta av andens frukt, vad tror ni vilken grupp jag skulle välja? Jag skulle förstås vilja vara nära människor där jag får njuta och smaka av andens frukt. Människor som möter oss i Guds kärlek. Är inte det ljuvligt? Någon som är emot? Ja, ni behöver inte räcka upp handen. Att leva ihop med en människa som är glad och trevlig, det är ju bättre än att leva ihop med människor som är sura och arga. Så enkelt är det. En fridens människa som kommer in i ett rum och det bara sprider frid. Wow! Är det negativt? Är det någonting att vara rädd för? Absolut inte. Har du träffat en tålmodig människa? Alltså, titta inte på mig nu. Fast det gör ni. Har du träffat en tålmodig människa? Vad underbart. Det kan vara en lärare i skolan. Ni vet, när man köper en dator och så ska man installera ett program eller hela datorn. Och så finns det kundsupport. Åh, vad jag har varit glad och tacksam för att det finns tålmodiga människor som sitter där. Och då säger de något jag ska göra. Då säger jag, förstår ingenting. Vad ska jag göra? Och så tar de det om igen. Tills det funkar. Vad skönt med tålmodiga människor. En människa som styrs av godhet. Ja, det är så. Den enda jämförelsen jag hittade är ju att det är som den värmande solen i vinterkylan. Godhet. Istället för ilska. Och vilken trygghet det ger när en människa är trofast. Har du tänkt på det? Jag kan lita på en människa. Jag kan helt slappna av. Jag vet, en människa vill mig inget ont. Människan är inte perfekt, men den vill mig inget ont. Jag kan lita på den människan. Underbart, en frukt av anden. Och det är som balsam för själen när vi möts av milda och vänliga ord istället för utskällningar. Har du varit ut för detta att någon har skällt ut dig? Då vet du hur hemskt det är. Det är inte roligt. Men att få lyssna till ett milt svar. Kanske jag är irriterad. Och så svarar den andra på ett milt och vänligt sätt. Det får ju ner mig också. Pulsen sänks direkt med 100. Ja, nu vet jag inte om det är medicinskt rätt. Att man kan säga så. Jag kanske inte lever längre om den sänks med så mycket. Men ni förstår idén är att det är välgörande. Det är som balsam. Och vad tacksamma vi är när vi möter en människa som inte lever i egoistiska tankar. Utan som tänker på de andra. Som är redo att i självbehärskningens ande ta ett steg tillbaka. Och släppa fram de andra och se till att de har det bra. Det här är en liten omskrivning av det som är andens frukt. Som andens frukt får växa i oss och bland oss. Vilken härlig gemenskap. Igen, det är fortfarande en kamp. Det är aldrig bara den ena sidan. Vi får vara så, om jag säger, naturförbundna. Stå med båda benen på marken. Så kommer vi ju inse, ja men det blir aldrig helt perfekt här på jorden. Men ju mera av anden får plats och rum i mig, ju mera frukten får växa, ju mera får vi av detta underbara. Det händer när vi går i jämn takt med den helige ande. Vår Herre Jesu Kristi ande leder oss på den rätta och goda vägen. Och det betyder att var inte rädd. När du säger, Herre led mig. Var inte rädd för det han kommer att göra i ditt liv. Utan han vill bara ditt bästa. Nu är det så att vi föräldrar kan säga så till våra barn. Men jag vill ju bara ditt bästa. Och det vill vi ju. Även om det kanske alltid är det bästa. För vi är människor. Men när Gud får leda dig. När den helige ande får leda dig. Det är till ditt bästa. Det finns inget negativt i detta. Så var inte rätt att följa Guds ande. För resultatet blir ju en obeskrivlig välsignelse. En obeskrivlig glädje för dig själv. Och för människorna runt omkring dig. Och här slutar ju också våran text med en liten uppmaning. På den vägen med den helige ande. På vandringen med den helige ande. Finns inget behov för oss att vara snobbiga och självupptagna. Det betyder, titta inte på din bror och din syster. Kom inte, fall inte i den fällan. Där du tänker, ja men han är ju så fel. Och hon gör ju inte som anden vill. Utan det är en sak mellan dig och Jesus. Hela detta budskap är någonting mellan mig och Jesus. Jag ska inte se på de andra. Det är ingen tävling. Det är inte vem är bäst i detta. För då har vi missat hela poängen. Utan det här är att jag säger till Jesus, här är jag. Jag vill gå med dig. Jag vill vara sysselsatt med dig. Jag vill vandra med dig. Och ingenting annat. Vill vi tillåta den helige ande, fadern och sonen? Vill vi tillåta Gud att göra hans verk i oss? Det är det som är frågan. För verket, att det blir så här bra, det är hans. Aldrig vår ansträngning. Vi i Jesus och han i oss, det är hela hemligheten. Halleluja. Herre, jag vill tacka och prisa dig för allvaret i ordet, för sanningen som är helande och befriande. Jag tackar dig också, Herre, att du visar oss vägen. Jag tackar dig, Herre, att du genom ditt underbara ord, du säger till oss att vi får bara överlämna oss till dig. Om vi lyssnar på din röst, om vi gör som du säger till oss genom din helige ande, som påminner oss om det du har sagt, som upphöjer fadern och sonen i oss, om vi följer den vägen, då får vi se, Herre, att du gör oss till människor där frukten blir mer och mer synligt. Vi tror på ditt ord. Vi tror att det är sant. Vi tror att det är så. I Jesu namn. Amen. Amen. Om du någon gång funderar på vad är vägen till segern över köttet, läs Galaterbrevet 5. Det är att leva, att vandra i anden. Amen.